Välkommen till Bakens år, en specialpodd från Fri Värld. Jag heter Anna Renéus Gatry och är chef för Tankesmedjan. Och idag ska vi prata om Kinas relationer till omvärlden och mer specifikt relationen till Ryssland. Med mig idag för att kunna göra just det så har jag Lars Fredén, Kina- och Rysslandskännare, tidigare verksam som ambassadör vid svenska ambassaden i Peking, liksom andre man vid svenska ambassaden i Moskva. Mångspråkig, däribland både kinesisk och rysktalande. Varmt välkommen, Lars.
Tackar.
Och innan vi dyker ned i temat för dagen så gör vi ett kort nyhets- och ser vilka aktuella ämnen som finns i media den senaste tiden om Kina. Och då hör vi att USAs president Joe Biden vill höja tullarna på kinesiskt stål och aluminium. Enligt administrationen vill man se en tredubbling av tullavgifterna. Biden pekar här bland annat på att det finns en orättvis konkurrens. Samtidigt som detta så kommer nya uppgifter om hur Kina stödjer Rysslands militär i Ukraina. USA har under den senaste veckan delat underrättelser som visar hur Kina stödjer den ryska krigsinsatsen i Ukraina i större omfattning än vad som tidigare varit känt. Financial Times rapporterar hur kinesiska och ryska aktörer tillsammans utvecklar drönare i Ryssland. Och USAs utrikesminister Anthony Blinken är på statsbesök i Kina nu i april för att adressera bland annat det ökade spänningsläget nationerna emellan. Tidigare i månaden besökte Tysklands förbundskansler Olaf Scholz Kina för att träffa Xi Jinping för att prata om bland annat kriget i Ukraina och handel. Och Japans premiärminister beskriver Kina som största hotet. Kishida Fumoi höll ett tal inför amerikanska kongressen och visade sitt stöd till USA för att skydda den nuvarande världsordningen. Han beskriver Kina som det största hotet. Och enligt Washington Post har Japan de senaste 2 åren förbättrat sin militära förmåga med omfattande ökningar som gör militärbudgeten till världens 3:e största på grund av Kinas ökade aggressivitet. Ja, det skulle ju vara allmänna nyheter om Kina, men så blev det faktiskt mest på avsnittets tema. Så man kan säga att vi har ett högaktuellt avsnitt just den här veckan. Vad skulle du säga, Lars? Kinas relationer till omvärlden har stadigt försämrats på senare tid, åtminstone sett ur ett västerländskt perspektiv. Håller du med?
Jo, det gör jag.
Kan du ge något exempel på hur relationerna håller på att förändras just nu?
Allmänna opinionen har i bland annat, eller till och med särskilt Sverige, har blivit mycket mer skeptisk mot Kina.
Och vad beror det här på?
Ja, det beror på att det beror på Hongkong, undertryckandet, eller för att inte säga repressionen i Hongkong, Xinjiang, ärendet Gui Minhai.
Så framförallt det som sker i Kina väcker uppmärksamhet i Sverige och skapar...
Ja, så ser jag det. Jag kan ju inte se att Sverige skulle ha gjort något som skulle ha gjort det sämre. Jag vill passa på att säga att jag inte längre är anställd på UD.
Nej.
Så att, och nu har det gått så lång tid så att jag tror att den kinesiska underrättelsetjänsten inte längre lyssnar på mina mobiltelefoner, så jag kan inte säga faktiskt vad jag tycker.
Tala lite friare helt
enkelt. Ja, just det.
Hur känns det då?
Ja, det känns som en jättestor befrielse att äntligen kunna tycka någonting på egen hand.
Ja, jag kan föreställa mig det.
Förutom att det förstås varje gång minskar chanserna för att jag ska få visering till Kina nästa gång, men det får vi bjuda på.
En relation som inte har försämrats just nu är den till Ryssland, kan man argumentera. Hur ser du på det här med din bakgrund?
Mm. Ja, det där har jag funderat mycket på. Det är ju en väldigt konstig relation, skulle jag vilja säga. Därför att det finns väldigt mycket som talar för att de inte skulle vara kompisar.
Som vadå?
Ja, historien. Ja, och den enorma skillnaden i vem som är störst och bäst. Jag ska återkomma till historien, tror jag, om jag får tillfälle. Men bara ta det här med vem som är störst. Så kan det inte bli något särskilt jämlikt förhållande mellan en nation Ryssland som har 144 miljoner för närvarande, om jag tar det här ur minnet, och ett Kina som har 10 gånger så många, omkring 1,4 miljarder. Och den kinesiska ekonomin är också ganska precis 9 eller 10 gånger större än den ryska. Så att, men det finns andra saker också som jag skulle vilja nämna. Och det är att jag kan inte se att vanliga kineser, inte ens kinesiska politiker, utan de som följer Xi Jinpings linje förstås, och det gör ju alla, men privat har jag mycket sällan träffat på en kines som hyser respekt för Ryssland. Detta är en kultur med människor som dricker massa vodka och äter potatis och tar en helsikes massa plats när de förflyttar sig genom ett rum och inte tillverkar någonting som någon vill ha utom olja och gas, och inte ens militärutrustning. Kina köpte ut tidigare mycket vapen, men det här har minskat eftersom Kina vill utveckla mycket bättre vapen och framförallt vara självförsörjande när det gäller såna här saker. Jag brukar säga, och det är faktiskt, ja, det låter lite anekdotiskt, men det stämmer såvitt jag kan komma ihåg. Bara på två områden så respekterar den vanliga kinesen Ryssland, och det är inom rymdteknologin, där Kina i stor utsträckning har kopierat de ryska lösningarna. Det kan man se till och med utanpå när man tittar på den kinesiska rymdstationen. Ja, det är samma form och det är liksom samma grundlösning. Och ännu mycket närmare är det om man går in och tittar på dem, om man kan det där. Det andra är lite oväntat kanske. Jag kanske ska påstå att alla kineser är intresserade av det. Men jag är det. Den klassiska balletten. Den är nämligen importerad på 1950-talet från Ryssland till Kina. Och de lärare som skapade denna konstart eller upprättade denna konstart i Kina är högt aktade fortfarande.
Så ballett och rymd är någonting man ser upp till, ja, Ryssland för från den kinesiska, ja, sidan. Och motsvarande, vad är det Ryssland och ryssarna idoliserar med Kina och kinesisk kultur?
Ja, framförallt är de rädda, jätterädda. Och det gäller att hålla Kina på gott humör. Och om du ställer frågan, hur kommer det sig då att med alla dessa liksom brist på empati mellan de här två parterna, att de ändå har så pass nära relationer, så är svaret, den kinesiska motivationen är att man inte vill ha ett hot i ryggen. Ja, eller i norr i alla fall, eller nordväst och nordöst. Om man tittar på Kinas historia ända sedan Kinas enande 221 före vår tideräkningsbörjan, så är det en lång följd av inhemska kinesiska dynastier som etablerar sig och frodas, och förr eller senare kommer det galopperande horder ifrån stäpperna i norr, nordväst och i skogsområdena i öster. Och att nu har löst att detta hot är neutraliserat är en jättelik framgång för den kinesiska säkerhetspolitiken historiskt. Och det är man beredd att betala mycket för. Man är beredd att ge Putin ett mycket fint protokollärt mottagande varje gång han dyker upp, och fina uttalanden och sådär. Och förutom det historiska, att se till att det inte finns något hot där det så länge i många tusentals år har funnits ett hot, så finns ytterligare ett idag, och det är att om den kinesiska säkerhetspolitiken har något övergripande mål, jag säger om, därför att under min tid 2010-2016 var det helt omöjligt att kunna föra sådana samtal naturligtvis. Jag fick ibland intrycket att de inte riktigt hade tänkt igenom vad de ville bli, förutom att de ville bli vara osårbara. Men vad de skulle göra med denna osårbarhet när de väl hade uppnått den kunde jag aldrig få klart få reda på, eller ens känna på mig att mina kinesiska motparter tänkte. Men om det finns en idé bakom den kinesiska säkerhetspolitiken, så är det att tränga tillbaka, en övergripande idé, så är det att tränga tillbaka Amerikas förenta stater och dess allierade ifrån sina kuster. Amerika ska förflyttas till mitten på Stilla havet, helst ännu lite längre, bort till Hawaii. Och för att kunna göra det så är det ännu vitalare att vara säker på att ingenting kommer att hända från den andra riktningen.
Mm. Men du säger, om det finns en idé bakom säkerhetspolitiken, det man brukar annars ta del av är ju just hur långsiktiga spelare, ja, Kina är.
Det där är en sån där fiktion. Alltså.
Det är en fiktion, säger du?
Ja, alltså det är en sån här Kissinger-idé. Alltså Kissingers skrifter om Kina andas ju en enorm beundran för den kinesiska motparten. En slags kompensation för den röra han upplever i Washington. Och den tänker jag inte förneka, den har ju alltid varit betydande. Men han framställer nästan som att kinesiska ledare sitter i luftkonditionerade rum och gott om betänketid, där spelar de schack. Va? Och jag känner inte till någon nation som funkar så, utan allting är ju rörigt. Det är ett enda kaos. Och jag skulle säga att i det kinesiska fallet är det mer kaotiskt än på många andra ställen. Titta bara på, nu gäller det här inrikespolitiken, men titta på covid-hanteringen. Alltså först en alldeles extrem nedstängning utan samhället, och sedan bara pang vände sig alltihopa utan att egentligen någonting hade hänt som motiverade det. Och man hade inte använt tiden innan vändningen, före vändningen, med att bygga ut primärvården för att vaccinera folk. Det är, titta på kulturrevolutionen, titta på överhuvudtaget Maos hela politik, jag kunde fortsätta.
Ja. Och det får du gärna göra. Jag tänker på de här dokumenten som refereras till återkommande med de här långtidsplanerna och med China, och så ersätts med nya årtal efter annan. Att det är där man hämtar liksom underlag för att Kina har ett mer långsiktigt strategiskt tänkande om vad man vill vara i världen och vilka områden man ska fokusera och satsa på.
Jo, men det är ju väldigt allmänna yttranden att till 20, vad det nu är, 2035 ska Kina vara i centrum av politiken och så där. Det är utomordentligt vagt, alltså. Jag blir alltid förvånad när man tar dessa, ska säga, sibyllinska yttranden som exempel på säkerhetspolitisk bredd och djup och framsynthet.
Du skriver ju i din bok en statstjänstemans betraktelser om det här med hur vi i väst då på sätt och vis återkommande missförstår eller skapar myter kring Kina. Och där pekar du bland annat på att Kina skulle vara en global makt. Att det är att inte tolka Kinas ambitioner på rätt sätt.
Nu har jag ju lyckligtvis glömt.
Kan inte glömma vad du skrev i den?
Ja, barmhärtigt nog. Men jag tror att jag skrev att en missuppfattning är att Kina länge tidigare var en global makt. Och att Kinas ökande makt, tyngd i ekonomin, den militära uppbyggnad och så vidare är bara ett, ska säga, en återgång till ett historiskt normalläge. Och det är det inte. Därför att en kortare reflektion borde ju visa att det inte fanns några globala makter för den brittiska imperiet, skulle jag säga. Inte ens mongolerna upprättade något annat än den euroasiatiska landmassan. Så att, och av det följer då, det är inte bara ett felfinnande påpekande, utan en undertext i det här att Kina återgår till en naturlig ordning, en naturlig roll snarast, och resten av världen återgår till en naturlig ordning. Undertexten där är ofta att det kommer att gå bra, därför att det har gått bra en gång tidigare. Och att Kinas ledare vet hur man gör. Och det när man är en världsmakt, och det tror jag inte alls att de vet. Och jag kan ju nämna att om man tittar på det kinesiska organigrammet, i den mån vi vet något om det, och det gör vi tyvärr alldeles för lite, så kan inte jag se någon punkt där alla faktorerna i kinesisk säkerhetspolitik vägs mot varandra utom generalsekreterarens hjärna. Det finns sedan några år ett nationellt säkerhetsråd, men det sysslar framförallt med inrikespolitiska hot. Så att såvitt jag kan se finns det ingenstans där militärpolitik, vanlig utrikespolitik, kulturpolitik, finanspolitik, något annat som jag inte nu kommer ihåg, vägs samman.
Men om vi kommer tillbaka lite till också den unika relationen mellan Kina och Ryssland. Vad är det som pågår dessa stormakter emellan just nu? Och hur har Rysslands krig i Ukraina påverkat relationerna?
Just det, jag sa ju inte, men en väldigt enkelt skäl också till att de hänger ihop nu sedan, tänka efter när det egentligen tog fart där, men någonstans 2000 ungefär. så är det ju att de båda är, man kan säga, de är utanför den the rules based order, framförallt utanför den västerländska ordningen, och känner sig som nedtrampade, tillbakahållna, kanske också inte tillräckligt uppskattade utav den existerande ordningen, och därför så tyr de sig till varandra. Det har också en del praktiska yttranden, och det är att de täcker upp för varandra i FNs säkerhetsråd, om nu detta gremium skulle ha så särskilt stor betydelse, men det gör de faktiskt. Och när det sen gäller kriget, ska jag dra det också, så det är ju verkligen, alltså när det ut, alltså det, den riktigt stora invasionen, den ryska stora invasionen i februari 2022 ägde ju rum, inleddes några veckor efter att Putin hade varit i Peking. Och i kommentarerna till kriget så var det ju många som undrade vad sa de till varandra då? Ja. Sa Putin att jag kommer att invadera Ukraina? Ja. Och sa då Xi att jag gör det för 17, det ska jag göra. Och då kommer jag att stödja, oroa dig inte. Utan jag tror att det är mycket enklare. Putin sa att jag kommer att genomföra en specialoperation. Ja. Och det förstår jag, det här kommer att gå jättefort. Och vi tänker göra så här och så här. Och Ukraina, det är ett sånt, så att säga, korrupt och poröst och liksom skört land, så det här kommer att gå fort. Så. Det kommer inte att skapa några problem.
Så Putin sålde inte in kriget för vad det var egentligen till Chi då?
Nej, bland annat för att han inte trodde att det skulle bli som det blev. Utan han sa ju, han trodde detta då. Och Xi Jinping, han tog väl sin kompis ord.
Men finns det någonting här mellan de enskilda ledarna också som har möjliggjort det här? Alltså vilken betydelse har de enskilda ledarna för Kina och Ryssland för hur ett utbyte ser ut mellan staterna?
Jo, det har ju en betydelse. De gillar varandra. Faktiskt tror jag nog genuint, alltså. Och sedan de båda tillträdde, för nu rätt länge sedan i båda fallen, så har de träffats omkring 40 gånger.
Är det mycket jämfört med tidigare?
Ja, du menar jämfört med Gorban och Jeltsin och Jiang Zemin? Ja, det är ännu mer, ja.
Och vad gör de när de ses?
Ja, du, den skulle jag också gärna vilja veta. De tittar på alla sina redan antagna gemensamma kommuniker och funderar på hur de kan höja upp dem till ännu en stratosfärisk nivå. Men nu de pratar ju också om handel naturligtvis. Och Putin försöker sälja ännu mer gas till Kina, och Kina är som vanligt en oerhört skicklig förhandlare och ger ingenting extra till Putin bara för att Xi Jinping och Putin är kompisar.
Är det ett övertag som Kina har generellt i sina relationer, att de är skickliga förhandlare?
Ja, det tycker jag. Ja, de är skickliga förhandlare. Bland annat för att de är så... det skulle föra för långt för den här podden. Alltså, men ja, de är skickliga förhandlare. Det är de. Mm.
Men finns det någonting som du ser i närtid som skulle kunna äventyra eller försämra relationerna mellan de här två som gillar varandra så mycket?
Ja, visst. Massor av saker. Alltså, först vill jag slå in min favoritspik. Det här är inte ett äktenskap. Om det här vore ett äktenskap är det inte baserat på känslor, utan det är baserat på resonemang. Resonemangsäktenskap. Ja, känslor kanske mellan Xi Jinping och Putin, som sagt. Det tror jag. Men inte mellan liksom staterna själva. Utan just nu i det här läget så passar de för varandra. Vad som kan gå fel, ja, det är hur mycket som helst. Och till att börja med, vad ska vi ta? Det ena är att Ryssland tidigare, ja, Ryssland ser ju sig egentligen som en arvtagare till Sovjetunionen. Och i Sovjetunionen ingick då Centralasien med Kazakstan, Uzbekistan och alla de där länderna, där Kina nu får ett allt större ekonomiskt utrymme och kanske också snart ett säkerhetspolitiskt. Och i längden har jag svårt att se att Ryssland kan acceptera det där. Det vill säga, de kommer inte ha ett val, men de kommer inte tycka att det är roligt alls. Det kommer skava verkligen. Sen har vi då detta fundamentala att ryssarna helt enkelt är rädda alltså för kineser, för Kinas makt. Och vad som kan hända är, eller vad som följer senare kommer att hända, men jag kommer att akta mig för att säga när vad som följer senare kommer att hända är ju att Ryssland upptäcker att det är inte förenligt med den ryska självdefinitionen att vara så oerhört beroende av detta jättelika land. Och att Ryssland kanske trots allt är mer europeiskt än bara, ska säga, ryskt eller inte heller asiatiskt. Och vad det skulle kunna inträffa om vi får en regimförändring i Ryssland, och det får vi ju förr eller senare, än en gång, jag tänker inte säga när, men det har hänt några gånger tidigare i historien och mycket plötsligt och utan att någon trodde att det egentligen kunde ske. En sak som jag oroar mig över är att det blir en regimväxling under Ukraina-krigets gång och en ny regim som påstår sig vara, jag säger påstår sig vara, demokratiska, säger att det här kriget var ett jättestort misstag. Alla har lidit, och framförallt har vi ryssar som vanligt lidit mest än någon annan. Titta här, hundratusentals döda unga ryssar, massor av människor utan armar och ben. Det har kostat mycket för ekonomin, och nu blir det ett eldupphör. Vi stannar. Och så säger de också att vi är demokratiska och snart ska vi ha val, förstås. Och mot den bakgrunden så måste ni i väst förstå att efter alla dessa uppoffringar så kan ju inte det ryska folket acceptera, och medborgarna skulle inte välja oss i de här demokratiska valen om inte vi får något för det här kriget. Alltså Ukraina ska naturligtvis inte komma in i NATO, EU kanske inte heller. Och stilleståndslinjen ska bli, kanske i alla fall bli den slutliga gränsen, och framförallt inga reparationer, inga krigsrättegångar. Och då kommer tyvärr ganska många i väst att säga att ja, det är det vi alltid har sagt, visst, Ryssland är i Europa och vi kan ju inte hålla på och ha Ryssland i hundkojan hur länge som helst, utan nu måste vi göra upp. Påpeka att man kan inte tro på detta och nu måste vi vänta ett tag. Och då säger ryssarna, nu kommer Kina in och säger, och förresten, vi ger er Kina, pashasta.
Ger er Kina.
Ja, vi säger slut med den här nära relationen. Vi har sett hur kineserna har penetrerat våra underrättelsetjänster och hela vår kommunikationssystem, och egentligen är vi ju ett europeiskt land.
Det låter som att Ryssland skulle vara bättre förberedd på att göra sig av med Kina för att återupprätta en kontakt med väst igen.
Än
att Kina skulle vara beredd att göra sig av med Ryssland.
Ja, ja. Nej, Kina har inga, trots sina låga tankar om Ryssland så finns det starka skäl att ha kvar den här relationen.
Och det är ju inte bara Ryssland, men Kina betraktas ju allt mer som ett hot för väst. Hur påverkar det också relationen till Ryssland utvecklas? Finns det en risk att ett ökat avståndstagande från demokratier som Sverige och andra knuffar Kina i famnen på Ryssland ännu mer?
Ja, alltså jag ser ju inte Kina som i famnen på Ryssland. Jag ser Ryssland som i famnen på Kina. Men om du menar att dessa två stater bedriver samarbete inom de dunklare sfärerna i mänskligt liv, så stämmer ju det. Alltså, där tror jag, det borde jag sagt faktiskt när jag pratade om rymden och om den klassiska balletten. Ja, just det. Att jag tror att Ryssland faktiskt har haft något att ge Kina när det gäller desinformationsoperationer.
Som vad då?
Ja, att de har gjort dem på ett annat sätt än Kina. De har varit grovare och tagit för sig mycket mer. Och framförallt har de ju mutat in Europa och USA på ett sätt som Kina kanske har legat efter där. Framförallt Europa.
Om vi kommer in på det, just med desinformation och påverkan. Det är ju ändå rimligen så att Ryssland förstår och känner Europa bättre än vad Kina gör kulturellt.
Ja, just det. Precis. Precis. Det är exakt, Anna. Det är alldeles riktigt. Det här är James Joyce. Nu hoppar jag iväg lite grann och säger att när jag talade tidigare om att det kinesiska ledar, vad ska jag säga, den kinesiska apparaten på hög nivå inte riktigt vet hur de ska axla sin, hur de ska utföra sin ökande roll i världen, så finns det också en kulturell aspekt på det. Inte bara att det är nytt och att det har gått fort och att de inte har hunnit organisera sig. Och det är att den kinesiska kulturen är i många stycken sig själv nog. Och har tyvärr väldigt ofta svårt att leva sig in i hur andra kulturer uppfattar det de förmedlar. Kinas mjuka makt är ju ett bra tecken på det. Den är inte särskilt stor. Jag som har ägnat stora delar av mitt liv åt att läsa kinesisk poesi, kinesisk historia och kinesisk filosofi, framförallt för 221 före Kristus, Chen Qin Ruo Xue, noterar detta med sorg. Men det är verkligen så, tyvärr. Och det gör att, precis som du säger, så att när det gäller Europa i alla fall, så har Kina mycket att lära sig av hur ryssarna har hanterat detta pastorat.
Men menar du också att trots att det finns många kineser som forskar, som studerar, arbetar i väst, trots det ja, så har man svårt att hämta hem kunskap som är tillräckligt nog?
Absolut, visst. Därför att man ser det ur... Man har ett slags kulturellt tunnelseende. Sen tillkommer det väl en del enklare skäl också. Det är att den högsta ledningen har ju en väldigt klar uppfattning om hur världen ser ut och hur den borde se ut. Och är nog inte mottagliga för allt för nya vinklar på världen. Och bara som ett exempel, alltså det finns ju inget i den kinesiska ledningen, om vi nu tar bara politbyrån för närvarande, om jag inte missminner mig, 24 ledamöter. De har inte utnämnt någon ny för utrikesministern som de kickade, och försvarsministern, som kan ta till sig en text på engelska.
Är det så fortfarande?
Ja, det är det. Ibland de 7 i politbyråns ständiga utskott är det så. Och,
vad innebär det?
Ja, hela tiden genom tolk. De kan inte skanna av en Financial Times, men det är helt omöjligt. Inte få så här, känna påtagligt och på egen hand hur vad det är för brus som finns i vår del av världen.
Och för att återkomma till kriget i Ukraina, det görs en del paralleller till och från mellan Rysslands anspråk och sedan fullskaliga invasionskrig i Ukraina och Kinas anspråk och påtryckningar mot Taiwan. Kan du göra någon analys av?
Ja, jag önskar att jag kunde det, men jag kan ju låtsas. Och först likheten då. Likheten är ju faktiskt slående. Alltså i båda fallen, Taiwan och Ukraina, sedda ur Xi Jinpings synvinkel respektive Putins, de är ju inte riktiga länder. Utan de är ett, i Xis fall, ett Kina som inte begriper att de är Kina. Och i Putins fall ett Ryssland som inte begriper att de är Ryssland. Och de... Alltså, egentligen tror jag att Xi Jinping och Putin anser att de gör taiwaneserna respektive ukrainarna en tjänst, alltså, genom att tala om vad vilka de egentligen är. Ja. Ja, det är en svindlande tanke, men jag kommer inte till någon annan slutsats. Så det är en likhet. Och det tyvärr skulle ju kunna göra att Xi Jinping vid något, eller någon av hans efterträdare, vid något tillfälle gör en lika stor felbedömning som Putin gjorde när det gäller Ukraina. En skillnad, en mycket viktig skillnad, militär strategiskt är det ju jättestora skillnader. Det ena är Ukraina var ju gå över landgräns. Taiwan är ju en invasion över vatten. Och ingenting i den militära konsten, krigskonsten, är svårare än det. Ja, det, alltså, och här hamnar vi då när det gäller Taiwan och fastlandet, så hamnar vi då i en slags försök att förstå om högsta ledningen i Kina förstår hur svårt det skulle vara och hur vilka oerhörda förluster det skulle orsaka även för Kinas krigsmakt, för att inte tala om de jättestora effekter som en invasion från dag ett alltså, skulle få på världsekonomin. Mycket större än Rysslands attack på Ukraina. Jag tror inte att en invasion är särskilt sannolik. Därför att i alla fall inte på ett tag, 10 år så där. Därför att jag tror inte att ledningen i Peking tycker att de är anser att de är tillräckligt starka. Och för övrigt har Xi Jinping problem med sin officerskår. Alltså han anser att den är korrupt och utrensar ju några gånger per år höga generaler. Så att jag tror inte att han känner att han kan lita på att de kommer att klara av det här. Jag borde ha tillagt också att den kinesiska krigsmakten har ju inte fört krig i någon omfattning sedan våren 1979. Lilla kriget där mot Vietnam som Kina nästan förlorade. Och här för en Taiwan-operation så gäller det att göra en gemensam operation. Man måste koordinera saker på vattnet, under vattnet, flyg, cyber, rymd, påverkansoperationer, vanlig utrikespolitik. Allt det där är jättesvårt alltså. Och följderna skulle bli, eller risken är att det inte lyckas. Och då blir det ett mycket stort prestigetapp för kinesiska kommunistpartiet.
Och det vill man inte?
Nej, det vill man inte. Det vill man inte, därför att kinesiska kommunistpartiet går ut på kinesiska kommunistpartiet. Det går inte ut på Kina i första hand. Ofta sammanfaller de, men om de inte sammanfaller så är det partiet som är viktigast. Möjligen inser, förhoppningsvis inser kinesiska ledare också att världsekonomin som sagt skulle få sin knäck. Att Kina skulle bli en paria i världen under ganska lång tid, eller så länge som andra makter orkar vara uppmärksamma, kanske 10 år i alla fall. Och att det kommer att falla tillbaka på den kinesiska utvecklingen. Så jag tror att något annat är mycket mer troligt, och det är en blockad som skulle kunna tala om vi har tid, men det kanske vi inte har.
Vi får återkomma till det vid tillfälle i så fall. Så här mot slutet av samtalet så brukar vi ge gästen en chans att lyfta fram en spaning. Har du gjort någon sådan, Lars, eller kan du dela med dig av något att hålla koll på framåt som kan vara relevant för den som är intresserad av att fortsätta följa Kina och Kina-frågor? Någon avgörande tidpunkt eller händelse?
Ja,
förutsättning?
Ja, vi talade ju om Taiwan nyss, och det är en ny president i Taiwan är vald. Valdes i januari. Den ska installeras först den 20 maj. Då kommer han hålla ett tal, och det kommer vara intressant att se höra vad han säger, och sen så kommer Kina att reagera på det. Jag tror inte att det kommer att vara en avgörande förändring i Taiwan-frågan, men ett litet tack i kurvan i alla fall.
Tack så mycket, Lars Fredén, Kina-kännare och före detta ambassadör, för att du var med oss idag. Du har lyssnat på Drakens år, en specialpodd från Frivärd. Prenumerera gärna på podden så du inte missar något avsnitt. Vi finns, som det brukar heta, där poddar finns. Tack för att ni har lyssnat.